Fastän Farao redan kände Rahotep blev den underkastad en så skarp granskning, som om hela hans liv låg blottat, att undanflykter inte ens var att tänka på. Farao själv såg i mannen framför sig en ledare och härskare. Den värdiga hållningen och det strålande ansiktet behagade honom. Han såg karaktärsegenskaper som visade på en förmåga att ta ansvar. Han visste hur svårt det var att finna en man som ägde den kombination av egenskaper som behövdes för det arbete han tänkte på, och det som han läste i Rahoteps själ tillfredsställde honom. Min son, sade han, otillfredsställelse, missnöje, prövningar och lidanden, i somliga fall på grund av orättvis beskattning och trångsynt tyranni hos dem som styr i rådsförsamlingarna ute i landet, gör livet surt för mitt folk. Det får inte fortsätta så. Orsaken till detta onda måste uppspåras och elimineras. Folken måste bli fast förenade i brödraskap i hela landet. Det onda kan sprida sig likt giftigt ogräs som slår rot en natt och förkväver säden. Om det inte blir uppryckt med roten och bränt, kan det åstadkomma total ödeläggelse. Jag kan se att du är lämplig för uppgiften att trycka upp ogräset. Du kommer att få oinskränkt makt och det blir din sak att undersöka, att oskadliggöra och att finna en utväg att beskydda folket i framtiden. Den utnämning träder kraften dag när månen står i ny. Rahotep bugade sig och kysste Faraos hand. Isra tog ett steg framåt med handen på Rahoteps skuldra. Det är också en annan sak som fodrar er tillstånd, ers helighet, sade han. Fortsätt. Jag har en hälsning från er syster, Nofret. Den rör hennes dotter, Ramenatit, som har varit min lärjunge de senaste 7 åren. Nofret ber om ert bifall till ett äktenskap mellan Ramenatit och Rahotep. När ni nu har utnämnt honom till detta ämbete, får han då gifta sig med er systerdotter. Hur är deras förhistoria? De var syskon i landet i väster och mina barn. När jag lämnade kroppen för våra förfäders land fortsatte de att leda och styra vårt folk enligt brödraskapet den befjädrade ormens lagar. Vid dessa ord lystes Faraos ansikte upp. Han tog Rahoteps händer i sina, den unge mannen knäböjde och Farao, överste prästen, välsignade honom med Ras kärlek. När de lämnade palatset uppmanade Isra Rahotep att återvända till hans eget hem och vänta där på den kungliga fullmakt som skulle utnämna honom till hans plikter i övre Egypten. Jag skall meddela Raminati och hennes föräldrar de goda nyheterna, sade han. Under tiden har du mycket att meditera över. Rahotep gladde sig åt möjligheten att tänka över dessa hastigt inträffade händelser. Ramenati hade visat honom hur man höjer sig till högre medvetandeplan och hur man uppväcker minnen av tidigare liv, så att minnet av hans liv som Maya-hövding stod tydligt för honom. Det regeringssystem som den vita magins präster hade lärt honom framstod ännu tydligare för honom nu än när han levde där. Han insåg att grunden för välstånd och lycka var att regerandet baseras på andliga lagar. Om detta inte tillämpades från härskaren och ner till varje detalj i befolkningens liv, skulle resultatet bara bli kaos och elände. För att eliminera själviskhet måste han först förverkliga ett brödraskapets ideal, sammanföra människorna i små grupper och visa dem hur var och en skulle anpassa sig till det andliga planet. Lagar som beskyddade deras rättigheter måste införas i enlighet med broderskapets lagar, annars skulle tjänstemännen frestas av maktbegär och idealen skulle suddas ut med förfall som följd. Vad han lärde i sin dagliga meditation med Raminati och av det vita ljusets präster, måste visa sig vara av omättligt värde nu. Hans samvaro med Raminati hade pågått länge nog för att skaffa honom kunskap om det rätta sättet att regera, så att han var redo för mötet med Farao och haft tillräckligt med kunskap för att inga honom förtroende. Han visste nu att utan Raminati skulle han inte kunna återuppliva de egenskaper som erfarenheten hade gett honom och som var nödvändiga för hans kommande uppgifter. Hon hade givit honom mer än han hade uppnått under hela sitt tidigare liv. Den sanna gemenskapens barn mellan en man och en kvinna är inte alltid ett barn av kött och blod, det kan vara av andlig art och skapande. Föreningen av två själar, föreningen av två andar kan vara av minst lika stor betydelse som ett äktenskap, men det är inte alla givet att få kärlekens välsignelse på alla existensplan. Uppfyllelse. Några dagar senare när Rahotep satt i pelargången som vette mot floden fördjupade arbete, uppenbarade sig Benabo och räckte honom ett papyrus. Han bröt tempelsigillet och läste uppmärksamt. Isra skrev att farao gav sitt tillstånd till Rahoteps äktenskap med Ra-Amenati. Brevet fortsatte, inom 2 månader efter ceremonin och efter din utnämning som rådgivare, skall du föra henne med dig till palatset och mottaga fullmakten. Hon skall åläggas vissa uppgifter vid hovet, varför giftermål bör äga rum så snart som möjligt. Isra tillade, jag skall rådgöra med Tahuti och offret om dagen. Du kan nu besöka Ramiat inne i hennes faders hus och komma överens med henne om detaljerna. Benabo, som stod avvaktande, såg att papyrusen innehöll någonting viktigt. Jag skall gifta mig, förklarade Rahotep. Benabo kastade sig till marken och bugade sig sedan flera gånger för att visa sin glädje. Vi har mycket att göra och liten tid, Benabo, sade Rahotep. Allt måste vara perfekt. Och han begav sig omedelbart till Tahotis hus där man höll ett familjemöte. Inom mindre än en månad, sade han, har vi midsommarhögtiden. Skulle det inte vara lämpligt om vi firade bröllop på midsommardagen? Det blir fullmåne då. Man kom överens därom. Ra-Amenatis många vänner hjälpte till med färdigställandet av bröllopskläderna och man tillbringade många timmar med tillskärning och sömnad. Ibland lyssnade flickorna till musik eller dansade och sjöng, ty förberedelsetiden ansågs vara den allra lyckligaste i en bruds tillvaro. Det vida sidenet till bruddräkten kom från Indien och var en present av Nofret, faraos syster. Ra-Amenatis bröllop skulle tävla med ett bröllop inom kungafamiljen och äga rum i Ras tempel. Farao själv skulle vara närvarande. Enligt traditionen hölls en mottagning på kvällen före bröllopet. Gästerna, som var placerade vid otaliga små bord, blev serverade stekt anka, gäss, oxkött, kalvkött och alla slags grönsaker. Sedan kom tjänare med korgar fyllda med ananas, granatäpplen, druvor, fikon, dadlar och passionsfrukter, därefter bjöds det på viner. Brudparet satt med sina släktingar vid ett långbord i den övre änden av salen. Under festen spelade musikanter på flöjt och stränginstrument. Sedan underhöll tempeldansöserna, vars vackra kroppar skymtade genom de genomskinliga dräkterna och gästerna själva deltog snart i dansen. De hade medfört bröllopsgåvor, juveler, broderier, fint linne och konsthantverk såsom ett uttryck för tacksamhet till Ra för gudarnas välvilja mot brudparet. Gåvorna ställdes ut i en rymlig alkov och Rahotep och Ra-Amenati mottog lyckönskningar och gratulationer när deras vänner tog avsked. Följande dag kläddes Ra-Amenati i brudklänningen, vilken var broderad runt halsen och på släpet med lotusblommor. Hon bar en krona av ametister, safirer, krysoliter och rubiner. En tunn slöja föll från huvudet, över axlarna och ner till kjolfållen. Också den var broderad, med silke i matchande färg med ädelstenarna i kronan och i ett mönster av fåglar, fjärilar och blommor, sylfider, vattenandar, nummer och ödlor. Med strålande ögon och sällskap med sina föräldrar, bars hon i bärstol till den kungliga farkosten och vägen dit kantades av jublande folkmassor. Först bland alla båtarna gled Ra-Amenati med sitt följe, därefter Nofret med sin make och sina barn, sedan de äldre prästerna med yngre präster och prästinnor, som hade sänts för att eskortera bruden. Den främsta båten var målad i sommarsolståndets färger och symboliserade alla skiftningar och livgivande egenskaper hos solen och den heliga moden. De efterföljande båtarnas segel var färgade i orange, eldrött, gult och ljusgrönt. Sist kom mängder av småbåtar. Vid templet ljög en trumpetfanfar vid faraos ankomst. Han mottogs av Isra och andra präster, vilka förde honom till en gyllene stol. Ra-Amenati mottogs också med trumpeter och musik från en orkester bestående av harpor, andra stränginstrument samt flöjter. Efter en djup nickning för farao gick hon långsamt mellan rader av hovmän fram till de trappsteg som ledde upp till högaltaret, vilket strålade av guld och lystes upp av lampor. Över det hängde den bevingade, gyllene solskivan. Luften var tung av den söta rökelsedoften. Tempelsångarna förenade sig med orkestern i en lovsång, vilken dämpades och tystnade när Ra-Amenati kom fram till Rahotep, Därefter blev de välsignade av överste prästen, som förenade deras händer. Nu räckte man fram en kudde med två guldringar mot Isra. Han lyfte upp dem framför altaret och bad Ra välsigna dessa symboler och äktenskapet. Isra bad även Ra helga denne man och kvinna i kropp, själ och ande. Efter det mottog de ringarna och avlade trohetslöftena. Nu lyfte Isra sina armar och uppmanade de synliga och osynliga vittnarna att innesluta brudparet i det eviga ljuset, och många tyckte sig i det ögonblicket se det heliga ljuset omsluta dem. När ceremonin var över visade brudparet sin vördnad för farao, som satt i sin gyllene stol omgiven av adelsmän och uppvaktning. I sin egenskap av solpräst lade han sina händer på deras huvuden när de knäböjde framför honom och förenade deras händer som bevis för kärlek och tillgivenhet. Farao bugade därefter för den högste och höll ut sina händer mot brudparet, som lyfte dem mot sina pannor. Sedan reste de sig vid tecken och gick baklänges mot de stora tempeldörrarna ända tills farao reste sig. Därefter gick de hand i hand genom församlingen, där alla böjde sina huvuden i bön, och ut i solskenet. Soldater höll tillbaka den jublande folkmassan som hade väntat på detta ögonblick. Gång på gång smattrade trumpetstötarna medan bröllopsvagnen bombarderades med vita blommor på sin väg genom folkfyllda gator som göd av skratt och musik. En procession följde efter det somliga åkte i vagnar. Andra kom ridande och andra återkom gående, dansande och sjungande. Bröder och systrar till brudparet, vänner, tempeldansöser och musikanter var alla på väg till landningsplatsen där en blomsterpryd båt väntade. Här tog de avsked av släktingar och vänner, och nu blandade sig ett visst mått av sorg i Raminatis glädje, ty hela hennes liv som barn, novis och prästinna tycktes dra henne tillbaka medan kajen där släktingarna fortfarande vinkade, tonade bort i fjärran. Hon vände sig om med en suck och såg mot söder där hon på den östra Nilstranden kunde se det vita hus som nu skulle bli hennes nya hem. När de närmade sig, förgyllde den sjunkande solen väggarna och trädgården, så att det hela tycktes ligga mitt i ljuset gyllen i hjärta. Rahotep stod vid hennes sida medan båten saktade farten och lade till vid trappstegen. Och när de trädde in i huset lade han sin arm runt henne och drog henne närmare in till sig. Medan solnedgångarna på andra sidan Nilen glödde med en övernaturlig skönhet, blev minnet av de fyra veckor som följde till en strålande juvel i den lycka som krönte Raminatis liv. Solen visade en sådan kraft och härlighet att när hon stod tyst vid Rahoteps sida, kände hon sig förenad med Ra, livets källa. Yttervärlden existerade inte just nu för de två, men de skulle snart bli påminda om att världsliga åligganden inte kunde vänta. En morgon när de njöt av blomsterprakten och de blommande träden, beundrade dammarna och de små blå sjöarna mellan trädens och gräsmattornas grönska, kom Benabo och anmälde en budbärare från översteprästen. De gick tillbaka till huset. Båda gissade budskapets innehåll. Och de visste att deras fulländat lyckliga dagar nu var till ända. Båda var i vetskap om och accepterade att ett liv med mödosamt och ansvarsfullt arbete låg framför dem. De blev kallade till huvudstaden. Raminati log. De var så uppfyllda av tjänandets anda att de strax var redo att hörsamma kallelsen. Och de visste att när allt kom omkring, skulle de finna en större glädje i att tjäna än i sina egna nöjen. Dagen därpå färdades de med båt till ett möte med översteprästen. Isra väntade dem och när hälsningar hade utbytts och frågor besvarats meddelade han att de skulle motta den officiella utnämningen ur faraos hand den tredje dagen efter nymånen. Han förklarade för dem att det var meningen att göra utnämningen till en statsangelägenhet och att de borde förbereda sig genom fasta och meditation. På tredje dagen efter nymånen begav de sig därför till palatset. Eftersom folket hade fått höra vad som var görningen var den breda väg på vilken de färdades skantad av män, kvinnor och barn. De trädde in i palatset genom ett portvalv prytt av ett snidat lejonhuvud och passerade genom rådsalen in i invigningssalen, vars massiva dörrar stängdes bakom dem. I den östra änden av invigningssalen steg de upp för 7 trappsteg till en estrad där farao, omgiven av rådgivare och präster att på en tron utskuren i sten och på vars armstöd draperats ett solgult sidentyg. Ceremonin kallades invigningen av andra graden och dess enda mål var att göra kandidaterna mottagliga för hjälp och ledning från dem i den osynliga världen. Av kandidaten fordrades att han skulle visa prov på kunskaper i den egyptiska lagens regler och principerna för folkets uppfostran i fråga om kultur, konst, lantbruk och religiöst liv. Rahotep var naturligtvis förtrogen med sådana saker som disciplin och träning av soldater. Han var kvalificerad för att deltaga i de äldres råd, eftersom han hade tjänstgjort en period som skrivare vid domstolen när han studerade juridik. Ramenati hade skaffat sig kompetens genom sina 7 års tempeltjänst, genom övning i att bejla en själ och genom konsten att vid fullt medvetande kommunicera med de inre världarna och livet efter döden. De var därför bägge kvalificerade för det ansvar som skulle komma att vila på dem. Under tystnad grupperade sig och fick i antärna runt tronen och fara och reste sig. Med lyfta armar ropade han till Ra, livgivaren, att han skulle ta i sitt beskydd de 2 dödliga som nu skulle invigas till tjänst åt det egyptiska folket. Båda knäböjde inför farao som ett tecken på ödmjukhet och underkastelse inför härskaren. Under den följande tystnaden kunde man ana närvaron av osynliga varelser från elementarandar till änglar i den högsta hierarkin, vilka kommit för att assistera. Fastän ceremonin var enkel och många ord inte yttrades, medförde den en utvidgning av medvetandet hos de bägge kandidaterna, vilken gav dem en djupare insikt om människans behov, när de öppnade sina själar för det ljus och den kraft som strömmade mot dem från Sanra. Till slut kom farao ner från estraden, han tog deras händer och bjöd dem att resa sig. Han höll 2 juveler i sin ena hand, varav en infattad i en skarabé som hängde i en tunn guldkedja. På skarabens rygg fanns inristad en hieroglyf som betydde jag tjänar i kärlek. Rörd betraktade farao juvelerna en lång stund innan han överlämnade dem först till Ramenati och sedan till Rahotep som ett erkännande av det faktum att de hade blivit utnämnda av farao själv som Ras tjänare. Vid en signal öppnade dörrvakterna tempeldörrarna och farao ledde dem till den yttre gården där han visade dem invigda för folket. Under ihållande leverop, vinkande med orangeblommor och palmkvistar steg Rahotep och Ramenati upp en vagn som förde dem genom en gata kantad av stenskulpturer av gudar och gudinnor till deras nya hem huvudstaden. Det skulle bli deras officiella bostad utom när de kunde unna sig en vistelse i huset på flodstranden, fritt från pompa och ståt. Under de följande 10 åren införde Rahotep med hjälp av sin maka reformer som förskaffade honom folkets kärlek i hans egenskap av en vis protektor. Han och Ramenati hade också fått tillstånd att i ännu högre grad uppliva minnena av det förflutna och att fortsätta sitt arbete på de inre planen tillsammans med den vita magins brödraskap. På så sätt kom Rahotep till klarhet om sin mission i dess helhet. Nämligen att skapa ett brödraskap i likhet med det som hade grundats på jorden för länge sedan av de visa i västen. Ledd av det osynliga brödraskapet samlade han under den första tiden av sin tjänstgöring män och kvinnor, vilka var kvalificerade för att bilda den nya logen. Somliga fick en kallelse medan andra erbjöd sig själva. Vid en invigning meddelade man dem vad som fordrades av dem. Nämligen att brödraskapets enda mål var att ge både personlig och materiell hjälp till samhället. Den första förutsättningen för medlemskap var enhet i uppsåt och en uppriktig önskan att frigöra sig från egoism, vilken enligt vad de lärt, är det största hindret för andlig utveckling. Rasljus kan utsändas först när det lägre jaget, själviskheten i hjärtat, besegrats. Alla invigda bröder och systrar fick också lära sig att i själen finns en viss egenskap, vilken i förening med samma egenskap hos andra bröder kan stråla ut ett ljus i världen som frammanar det bästa hos människorna. Vikten av varje broders ansträngning och hans personliga ansvarighet inför gemenskapen underströks. Brödraskapet stod öppet både för män och kvinnor där vem som helst kunde göra en anhållan om inträde. Den sökande måste då bevisa sig uppriktigt önska det suveräna ljuset genom självdisciplin och tjänande av fattiga och sjuka. En liten lodge av den vita magins invigda bildades då. Denna grupps andliga kraft fick formen av en 6-uddig stjärna, vars ljus kunde riktas mot vilken människa som helst allt efter önskan. I meditation och koncentration skapade bröderna en bild av den 6-uddiga stjärnan och riktade dess ljus mot de mörkaste platserna i Egypten för att trösta de sorgsna, lysa upp vägen, väcka kärlek, rättvisa och skapande tankar. Detta var bara en början i grundandet av en mäktig organisation, vars enda mål bland annat var att göra livet och arbetsförhållandena bättre för folket. Den följdes upp av bildandet av liknande grupper, i både det övre och nedre Egypten, och som ett resultat av träget arbete, förbättrades de fattigas villkor så småningom och de rikas liv förändrades tack vare förståelse, vänlighet och tolerans. I sinom tid visade sig resultatet i folkets hela sociala, politiska, kulturella och religiösa liv. Man kan säga att det egyptiska folket vid den tiden uppnådde ett välstånd som de inte hade erfarit sedan den tid då de visa männen kom från moderlandet i väst. Musik och helande. Mot slutet av det andra året av Raminatis äktenskap, födde hon en dotter som fick namnet Ati. Barnet blev ett förkroppsligande av den kärlek och den lycka som dess föräldrar hade välsignats med. Mörka ögon, rosiga kinder och mörkbrunt hår bevisade att Ati var en sann dotter av solen och hon älskade livet, sina vänner och naturen med dess blommor, fåglar, djur och sagoväsen. Redan som barn låg hon i solen, sträckte ut sina lemmar i pur glädje och talade med feer, luftandar och nummer som samlades omkring henne. Hon försökte fånga älvorna som fladdrade likt fjärilar utanför hennes räckvidd och hon småskrattade åt sylfiderna när de flög rakt in emot hennes ansikte och flög bort igen snabbt som tanken. Redan tidigt visade hon fallenhet för att modellera djur, fåglar och blommor i lera. Hon tyckte också om att leka med färgade stenar, hon byggde pyramider och pelare eller hus med trädgårdar där hon placerade små figurer som invånare och hon kunde roa sig själv i timmar utan att någonsin känna sig ensam. När hon var 3 år gammal fick hon en bror som fick namnet Nuki. Redan tidigt visade han anlag för musik, så Rahotep gav honom en liten luta och visade honom hur han skulle använda den. Han började snart spela enkla melodier. Och när han var 7 eller 8 år kunde han och Ati gå ut på ängarna som kantade Nilen, där han kunde spela på sin luta eller gå ombord på en båt och bege sig ut på något äventyr med sin syster som förgyllde de vanligaste lekar med högjättade och framstående människor. De bägge barnen kunde paddla omkring i timmar i en eka där de levde i fantasins kungarike. De var alltid sällskap med Benabo som ibland fick tillåtelse att dela deras äventyr. I barnåren visade Nuki skicklighet både när det gällde blås och stränginstrument. Han var inte nöjd med att bara frambringa harmoniska ljud utan han ville också veta hur de kunde lockas fram ur tystnaden som om han hade vetskap om någon magisk hemlighet var till musiken var nyckeln. Hans fader fann honom en gång i färd med att slå på metallstycken med en käpp på ett speciellt sätt för att frambringa vissa toner. En annan gång fann man honom när han försökte tillverka ett stränginstrument genom att fästa catgut på ett trästycke. Det blev snart tydligt att musiken var det enda som kunde tillfredsställa honom. En dag när Raminatti vistades i trädgården med sina barn var Nuki sysselsatt med att skära ett vassrör för att göra en flöjt. Ati satt och broderade. När flöjten var färdig, blåste Nuki några toner och gav upp ett rop av förtjusning inför resultatet av sitt första försök att skapa musik på ett instrument som han själv tillverkat. Ati släppte sitt handarbete och sprang gråtande fram till honom med utsträckta armar. Åh, låt mig försöka också. Tvekande räckte Nuki sin skatt till systern, som efter en stunds övning kunde blåsa en egyptisk folkmelodi. Gör en flöjt till mig också. Bad hon så skall vi spela tillsammans. Han skar då en flöjt som visade sig vara ännu bättre än den första. Sedan tillbringade de många timmar med att öva sig så att de i sinom tid kunde spela flöjt till ackompanjemang av fågelsång, och genom övning blev de så skickliga att en fågelflock beundrade dem från träden. Ska vi se om vi kan dra dem närmare, föreslog Nuki och de fortsatte att spela, fascinerade, tydligen till fåglarnas gillande. De fladdrade ner och satte sig på deras huvuden, axlar och armar eller samlade sig runt omkring dem. En annan dag när de var i trädgården och att de hade slutat sin träning gick hon och tog upp sitt handarbete då hon kände ett stick. Hon gav till ett skrik. Raminatti kom springande, undersökte handarbetet och fann en liten skorpion i dess väck. Flickans arm började svälla olycksbådande och hennes mor började suga ut giftet. Och när hon hade fått ut det mesta sände hon en tjänare för att hämta prästhelaren och en musikant. Under tiden var sonen och modern att in i huset och lade henne på en bädd i ett rum avsett för helande, blå rummet kallat. Helaren koncentrerade sig på den förgiftade armen under några timmar tills inflammationen gick tillbaka och armen blev bra igen. Under den långa koncentrationen spelade musikanten och Nuki flöjt och lyra för att hjälpa honom. Det var Nukis första erfarenhet av musikens makt genom helande. Barndomens solbelysta år tog slut. När tiden var inne för att Onuki att genomgå tempelträningen, tog Ramenati dem till Isra för att han skulle undersöka förloppet av deras tidigare liv och se vad framtiden skulle bringa dem. Därigenom skulle han med säkerhet kunna bestämma vilken uppfostran som passade dem bäst och som kunde säkerställa deras mentala och andliga utveckling. Det bestämdes att de skulle följa samma träningskurs som Ramenati hade följt, ty flickan ägde egenskaper som skulle göra henne lämplig för tjänst i Ras tempel. Hon anförtroddes därför i prästastrologen Asras vård. Nuki tillrådes att studera musik, eftersom Isra hade kommit fram till att gossen stod i samklang med den venusianska strålningen, vilken härskar över musik och konst. Han började sina studier i musiksalen under en gammal präst vid namn Horemheb. Denne var inte lätt att umgås med. Han hade namn om sig att vara en ensling som kunde vara goter ibland och därför ofta blev missförstådd av sina lärjungar. Men Horemheb trivdes bra med Nuki och en varm vänskap uppstod mellan dessa två. Horemheb gick så upp i musiken att han ofta tycktes vara helt frigjord från mänskliga intressen och umgänge med andra människor. Hans kollegor blev därför förvånade när han började visa ett speciellt intresse för Nuki. Helt utan förutfattade meningar såg Nuki, i prästen en lärare som kunde och ville dela med sig av sina kunskaper, och han blev varmt fäst vid den gamle mannen. De tillbringade många timmar med att undersöka vasstråna som växte i överflöd ut efter stränderna och Nuki lärde sig att skära till dem till flöjter av olika slag. Han fick mycket uppmuntran i att allsidigt utveckla sin dyrbara gåva. Musik är vit magi som gudarna använder för att välsigna och hela människor, sade Horemheb. Som du ser kan du dra till dig fåglar med den. Likaså naturandar. När de små varelserna hör toner av någon musik som passar dem och som de kan förstå, så svarar de strax. De kan då styras av någon änglaledare, som också lockats fram av musiken. Även de väsen som arbetar under den helande prästens kontroll kan få hjälp av musiken. Ja, musik är magi och gudarna använder den. Det finns en kraft i den som helar och som kan höja människans själ. Den kan lätta vandrarens börda och lyfta upp hennes själ, så att den finner frid och välsignelse i modern Isis armar. Det är människans sak att utveckla denna gåva. Nuki fann att musiken spelade stor roll både vid helandet i templet och vid utvecklandet av en sökandes andliga krafter. De egyptiska lärarna hade hävdat att helande strålar från solen kunde samlas upp av helaren och koncentreras på patienten och att effekten i denna metod kunde ökas genom musikvibrationer. De visste att musiken producerar vibrationer i den fina etern, liksom färg, som levererar något ämne, vilket fattas i patientens eterkropp och åstadkommer ett mer harmoniskt tillstånd som i sinom tid överförs till den fysiska kroppen och hela den. Kärlekens lag. 12 år hade gått sedan Rahotep bildade det vita brödraskapets orden. Efter ett visst prov i början deltog folket självt ivrigt i alla ansträngningar för att förbättra sina levnadsvillkor. Brödraskapets arbete, som koncentrerats på Rahoteps folk, bringade slutligen folket både glädje och välstånd. Människorna började inse att klokt ledarskap och deras egen välfärd inte enbart berodde på fara och de provinciella styresmännen utan också på den kraft och det ljus som fanns gömt inom dem själva. De blev medvetna om nödvändigheten av en andlig livssyn framför en materialistisk, med påföljd att de av naturliga skäl drogs till brödraskapets arbete, och brödraskapet växte. Bland de invigda fanns jordbrukare, handelsmän, byggnadsarbetare, lärare och soldater. Alla arbetade på det yttre planet för materiella fördelar, men drevs nu av ett andligt behov. Författare, musikanter, dansare, tjänstemän och tempeltjänare sökte också inträde och bland alla dessa var det många som befanns lämpliga att deltaga i arbetet efter vederbörliga prov och träning. Naturligtvis fanns det svårigheter. Rahotep hade också fått ett antal fiender i och utanför hovcirklarna, synnerhet bland de giriga. Till att börja med var det många som hånlog och ansåg det vara omöjligt att utplåna människans djupt rotade själviskhet. Man framhöll att den var ett självförsvar och det var meningen att människan skulle kämpa för egen räkning liksom djuren. Men trots allt var det stora skaror av människor som gav gensvar, och som fann att det ledde dem till lycka och sann välfärd, både andlig och materiell.